säga att den här salmen var väldigt välvald. Nu visste jag inte riktigt att den var så välvald. Det är Linnea som har valt den. Men ändå, det är onda makters överman. Frälsaren som vill och kan lösa oss ur dödens band med sin kärleksstarka hand. Och sen, Kristus skänker oss en tro full av segerkraft och ro. Det här ska jag komma till i predikan. Vad vi fåfängt kämpat mot lägges maktlöst vid hans fot. Det är ju temat idag, är ju den kämpande tron, och detta ska jag försöka predika över. Och jag insåg att idag blir det krångligt alltså. Jag snurrar in mig så i mina egna resonemang så att jag inte riktigt förstod själv vad det är jag säger. Men jag hoppas att ni får någonting i alla fall utav detta. Jag ska ta det sakta. Jag ska utgå ifrån en annan text, och då är det Jesaja. Det är som Torvald läste om den här kvinnan där som smörjer Jesus. Jag tyckte det var en bra utläggning du gjorde där lite. Att alltså ibland kan man vara så engagerad i någonting så att det blir ingenting gjort. Va? Alltså, man kan alltid göra. Och så är ju många, va? Övertygelsens kamper idag som när vi tar del av debatter, att folk vill så mycket så att man slår knut på sig själv, och då blir det tokigt nästan, va? Eller tyvärr inget alls. Men nu ska jag läsa då Jesaja 61, vers 1-3. Herren Guds ande fyller mig, ty Herren har smort mig. Han har sänt mig att frambära glädjebud till de betryckta och ge de förkrossade bot, och förkunna frihet för de fångna, befrielse för de fjättrade, att förkunna ett nådens år från Herren och hämndens dag från vår Gud. Att trösta alla som sörjer och ge de sörjande i Sion huvudprydnad istället för aska, glädjens olja istället för sorgdräkt och lovsång istället för modlöshet. Det var positiva grejer där. Man kan notera det att det mesta som har med tro att göra, oavsett om det handlar om religiös tro, kristen tro, muslimsk tro eller judisk tro, eller om det handlar om politisk tro eller om någon annan övertygelse. Alltså alla som har en övertygelse om något slag kämpar för den i någon mening. Alla som också har en övertygelse om något slag anser också att man är någon som kämpar emot någonting. Och ibland kan det här då bli lite komplicerat. Jag vet inte om ni har följt med lite så här i media här de sista veckorna här. Det har varit ett förfärligt rabalder i Uppsala universitet, om ni känner till detta. Det var en lektor vid universitetet där som på en fråga från sina elever. De fick frågan, problemet, alltså hur gör man när man söker information i mycket gamla register? Som till exempel handlar om rasforskning, om man vill, när man ska undersöka det. Liksom hur... vilka ord använder man? Och då svarade lärarna att man får använda de ord som användes då. Och tyvärr då så måste man då skriva in till exempel ordet N-E-G-E-R för att få ett svar i registret. För det var de orden som användes för 100 år sedan. När läraren hade sagt detta så blev hon då anmäld av 3 elever som beskyllde henne för att vara rasistisk. Och det blev ett förfärligt oväsen. Och det har stått ganska mycket om det här i både Svenska Dagbladet och i Uppsala Nya Tidning. Och till och med har det varit på TV4 under konon här. Och den här lektorn då tvingades stå till svars då och göra avbön offentligt inför universitetets jämställdhetsexpert. Nu var det så att i en intervju så råkade den här jämställdhetsexperten också säga ett fult kränkande ord som handlar om kvinnor, för att ta ett exempel gjorde han det. Och då anmälde några andra elever jämställdhetsexperten. Syftet då med allt det här rabaldret var ju faktiskt någon slags, syftet var ju att bekämpa någonting. Det här fallet då rasism. Så syftet var ju naturligtvis gott, men ack så fel dumt det blev. Jag kanske ska ta några fler exempel på övertygelser som är kamp. Nu hade ju tydligen igen då företrädare för vapenlobbyn i USA varnat den regerande i USA för att begränsa vapentillgången i USA. För detta, menar man, vore att ge upp friheten och ge ondskan fritt spelrum. Så uttrycktes det. Vladimir Putin, känner vi ju, han förevisade för ett tag sedan ett nytt vapensystem som inget robotförsvar i hela världen kan rå på. Och han menar att nu skulle han kunna bevara freden. Och en del svenska politiker äskade då på ytterligare miljarder för svenska försvaret för att, det som de sa, bekämpa de onda krafterna i världen. I Syrien nu då så verkar det hela tiden då, det var en förvirring om vem som är terrorist och vem som är befriare, och antalet grupperingar och allianser som hjältemodigt ska kämpa och befria landet på bekostnad av någon annans död varierar ju lite för dagen. Ett sista exempel som är oerhört aktuellt. Ni vet ju om att ett oroande stort antal flyktingar trängs nu vid gränsen mot Europa. Därför att Turkiet inte längre vill att EU ska kunna hyra deras land och ha som flyktingförråd. Och alla anser då den europeiska sfären att det är Turkiet som är skurken, och när svenska politiker nu då reagerar och agerar på det här, hur man ska hantera det här problemet, så verkar de komma ifrån flera olika planeter. Alltså beroende på vem man lyssnar, verkar inte som de har liksom inte samma, de lever inte samma verklighet. Men allihopa menar ändå att de kämpar för ett bättre samhälle. Man inser att det är väldigt stor skillnad på att då kämpa för något eller att bekämpa någonting, kämpa mot något. För ingenstans i historien har ju någon gått ut och sagt så här att det är jag som är den onde. Bara i Batman-filmer och sånt här billigt producerat liksom, som det förekommer, James Bond och så. I verkligheten är det inget så, är det inte så, va. Utan alla som har en övertygelse i det här fallet och bekämpar någonting, menar ju då att de i deras ögon bekämpar en ond fiende eller en ond idé eller någonting annat. Och det här gäller även de värsta förbrytarna, va? Eller hur? Alltså vare sig Hitler eller Stalin ansåg att de själva var onda, eller hur? Utan de tyckte ju att de gjorde någonting bra, båda två. De tyckte att det var de som kämpade för det goda. Alltså de utkämpade sina övertygelsers kamper. Alltså oavsett vilken övertygelse man förfäktar då, så är det verkligen väldigt stor skillnad mellan att å ena sidan vilja bekämpa det onda eller å andra sidan verka för det goda. Att bekämpa det som man anser är ont är definitivt inte samma sak som att göra det som är gott eller som man anser vara klokt. Det är inte så lätt att förstå skillnaden, men man skulle kunna säga så här. Alltså alla aktörer som har vikt sitt liv åt att bekämpa det onda, och det gäller även historiskt sett den kristna kyrkan, tyvärr är det så. Om vi tittar på korståg och andra saker, så har man utgått ifrån sin egen intressesfär, och förr eller senare har man tagit till vapen eller förtryckt andra. Och segraren skriver sedan historien. Vi kan undra så här då, hur kommer det sig att en sån kämpe som till exempel Moder Teresa, aldrig tog till vapen i sin kamp för barns överlevnad i Indien. Och därför att hon kämpade inte mot det onda. Det var inte hennes syfte, utan hon verkade för det goda. Det var det som var hennes fokus. I hennes värld fanns ingen fiende som skulle bekämpas, utan i hennes värld fanns det människor i nöd. Den kristna församlingen då står ju naturligtvis också i en kamp. Och i viss mån då mot saker och ting som är ont. Och det har vi ju både läst och sjungit här, va? Men hennes uppgift, hennes kallelse i detta är inte att bekämpa det onda, utan att istället göra det goda möjligt. Och i huvudsak handlar ju detta om att bereda väg för Guds riket, som i sig själv då är det godas slutliga manifestation. Jag ska beskriva två personer. De är fiktiva, de är påhittade, men de finns på riktigt ändå, tror jag. Och jag tror att de finns båda två i var och en av oss, lite beroende på vilket humör vi är på. Den ena är en som sprider en atmosfär av försoning omkring sig. Det vill säga ha förmåga, en unik förmåga att ha fördrag med människors dåliga sidor. Och samtidigt har en förmåga att uppmuntra deras goda sidor. Sådana människor behandlar folk lite som kakor med russin i, vet ni. Man ser russinen och så plockar man ut dem och berömmer dem. Och sen så brukar den förfärliga massa saker gå av sig självt. En andra då är ju en nitisk och noggrann människa, också övertygad. Och jag vill inte påstå ett ögonblick att han eller hon här har fel i sina synpunkter på människor. Jag skulle aldrig tro att den här personen har haft fel egentligen, faktiskt. Men är liksom tvärtom, att man ser inte det goda hos folk, utan hellre vill rätta till det som man anser vara fel. Och i den här personens världsbild är det inte tal om att se några russin. Utan den här människan går uteslutande till rätta med folks dåliga sidor eller med de problem eller idéer som han anser sig bekämpa. Bereder ganska sällan väg för det goda. Om man ska se verkningsgraden då, hur de här båda människors framfart ter sig genom livet, så är det ju utan tvekan så att det är ju den första som har avvärjt mest problem, eftersom man bygger försoning mellan människor och även får människor att försonas med sig själva. Den andra producerar mest fiender. Och när fiendskap uppstår, så uppstår också en situation där vi har två offer. Vi har två mål för bekämpning. Och det betyder också att vi har två olika definitioner av ondska. Eller hur? Varje gång vi har en konflikt i det avsnitt med ett par fiender, så har vi två definitioner av det ondska. Det vill säga dubbel ondska. Och dessutom ingen ansvarig. Församlingen då, den kristna församlingen, bör alltså verka som den första av de här två. Bereda väg för det goda. Alltså jaga mörker är generellt totalt meningslöst. Särskilt om man vet att ljuset kommer. Jag har en bok som jag har läst säkert 15-20 gånger hemma. Och jag har läst den, jag kan den nästan utan till, så när jag läser den så behöver jag bara vända blad. Jag behöver inte läsa, jag vet vad det står. Det är väldigt bekvämt. Jag blundar läsa boken. Det är Torsten Ehrenmarks självbiografi. Kommer ni ihåg Torsten Ehrenmark? Han var ju en utrikeskorrespondent och han var i London och fick då ett telefonsamtal ifrån redaktionen att han var tvungen att bege sig till Mellanöstern, för det var sexdagarskriget som hade startat när Egypten anföll Israel. Och han var tvungen att packa då sin väska, sätta sig på ett flygplan. Det var knappt, han fick plats. Det var många israeler som skulle hem den här dagen. Och så flög man på natten in mot Israel över Medelhavet. Och det fanns ju hela tiden då risk för att det här flygplanet skulle kunna skjutas ner av egyptiskt luftvärn. Han visste ingenting om hur situationen såg ut när de skulle landa. Han visste inte någonting överhuvudtaget. När man närmade sig då Israel så släckte piloterna ner hela planet. Alltså allt. Inte ens några av de här små lamporna som lyser i golvet, ni vet, som man ska krypa efter när det börjar brinna i flygplanen. Jag har inte varit med om det någon gång, men ni vet, de lyser ju alltid. Nej, inte de heller. Det är släckt. Och man hörde, så skrev Torsten närmare, man märkte och kände i öronen och på motorljudet att planet sjönk lägre och lägre och lägre. Sakta gick det in på mycket, mycket låg höjd. Och det var kolsvart. Precis kolsvart. Och när som helst, sa han, så väntade jag mig att det skulle smälla till av en luftvärnspjäs någonstans. Efterhand började de judiska passagerarna ta upp vemodiga sånger. Och hela atmosfären, sa han, präglades liksom av att vad händer nu nästa? Till slut så kände han att nu måste vi vara väldigt nära och landa. Och plötsligt, bara på ett ögonblick, så tändes hela landningsbanan upp. Bara för några korta sekunder. Och ett ljus spred upp sig över marken och planet tog mark. Och så släcktes det igen. Och så fick man gå ur planet. Och så kom man till logi och så vidare. Och sen på morgonen när de vaknade upp så skin solen och så vidare. Och man kunde, då hade man landat gott och väl. Jag ska återkomma till den här berättelsen snart. Bara göra en paus. Ni som var här för någon vecka sedan eller två, kommer ihåg att jag pratade om Waldenström och hans kommentar över psalm 25. Det är en bok som han har skrivit som heter Herren är from. Och psalm 25 är rätt intressant, för att där finns det också en strof som säger att var och en som fruktar Herren får veta vilken väg han ska välja. Själv ska han leva i ro. Jag tycker det är jättebra. Själv ska han leva i ro. En sak som jag har sett hos människor som har tagit sin uppgift då att bekämpa sin tillvaro, snarare kanske än att verka för det man tror på, vare sig de finns inom kyrkan eller inom politiken eller på universitet, är att de på något sätt tycks sakna ro. Det är människor som ofta är rädda, man är bedrövad, man är indignerad, man är chockad och på det stora hela ganska orolig. Oftast beskriver man tillvaron som den ständiga vånda och kamp som de upplever att den är. Alltså deras patos, som är ofantligt stort ofta, blir till en tung börda för många. Evangeliet, menar jag då, evangeliet fungerar då i vår värld lite grann som de där ljusen på Ben Gurions flygplats i Tel Aviv. Låt vara att världen är mörk. Låt vara att vi sakta men säkert tappar höjd. Låt vara att när som helst så kan vad som helst hända. Men Gud har ändå ljuset. Han förfogar över det. Och genom evangeliet så får vi en glimt av hur det här ska sluta. Världen är inte utelämnad åt kaosmakter. Herren kommer att landa den här tillvaron. Vad betyder ordet frukta då i det här sammanhanget? I Gamla testamentet heter det girah. Och på Nya testamentet heter det phobos. Frukta betyder inte att vara rädd, utan betyder respektera. Eller mer än så, att vörda. Jag menar så här, att vi har fått en bild av hur Gud kommer att landa den här världen i oskadat skick. Han kommer alltså att vinna. Han, och det var precis vad vi läste och det var vad vi sjöng. Han kommer att vinna segern över det onda. Detta är någonting som jag fruktar. Alltså vördar och respekterar i hög grad. Det överskuggar så oerhört mycket. Och den vissheten tror jag ger mig också ett perspektiv. Att förstå när det är dags för mig att tala, när det är dags att tiga, när det är dags att trösta, uppmuntra eller till och med säga ifrån och strida eller avstå från att strida. Och framför allt när det är dags att söka nåd och förlåtelse och jag har misstagit mig på något av det här. Att till exempel ha förmågan till ånger. Att kunna förstå att det inte kan bli maximalt jämnt rätt. Det går inte. Jag lever faktiskt med den som kanske någon tycker barnsliga föreställningen att gudsfruktan då i ordets rätta betydelse skänker ett gott omdöme och en tillräcklig distans också till den egna förmågan att rädda världen och att det förhoppningsvis också bidrar till att frigöra det goda snarare än att gå i clinch med det onda. Och Gud give att vi får vishet att förstå skillnaden mellan detta.